Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Psst! Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Hej och välkomna till podcasten Billgren Wood med mig Elsa Billgren.
Och med mig Sofia Wood.
Och det här är ju vår trendspaningspodcast där vi pratar om samtidsfenomen, försöker reda ut varför vissa grejer blir heta och andra är absolut förbjudna. Hur allting rör sig framåt, varför. Och så pratar vi lite om design, konst, mat. Sånt vi ser i våra flöden helt enkelt. Och idag ska vi prata om en grej som jag inte trodde skulle skapa så mycket känslor, men som faktiskt gjorde det.
Ja, verkligen.
Idag ska vi prata om soffbordsgate.
Välkomna. Klipp till. Klipp till. Inte ens purjolöken kan hon liksom lämna utan att vilja ge sitt konstnärliga uttryck på. Det är så här, första plats guldmedalj. Vi tycker det är jättevackert.
Är det det svenskaste vi har?
Det är alltså, det svenskaste vi har. Då blir det helt plötsligt liksom Paradise Hotel fulkulturstämpel på det. Det här ska bli så roligt att prata om, för att min fascination över hur den här saken utvecklade sig är total. Alltså total.
Ja. Jag känner, vet du vad jag känner väldigt mycket först och främst? Mm. Vilken otrolig bubbla man lever i.
Ja, verkligen. Så sant.
Som helt plötsligt spräcks och man ser livet på ett nytt sätt. Och allt tack vare ett soffbord.
Helt.
Att det kan skapa så mycket känslor.
Så mycket känslor. Men du, innan vi hoppar in i liksom soffbordsdiskussionerna och börja analysera dem ur alla vinklar och vrår, så vill jag bara höra, hur är läget? Du är på Gotland.
Ja, jag är på Gotland.
Och lever musteri-life.
Ja, nej, men vi är så självförsörjande här, vet du. Oj, oj, oj. Nej, inte riktigt. Men det är en härlig känsla av att nästan vara självförsörjande. Det är skördetid på Gotland, så det är en ljuvlig tid. Träden dignar av frukt. Det är knappt en kotte här. Det är underbar natur, fortfarande varmt, jättehärligt. Och vi har varit här en vecka. Och det är liksom, ja, underbart.
Lyxen med att vara frilans.
Nej, men lyxen med att vara frilans och inte ha skolpliktiga barn, framförallt. För jag kommer tänka på det sen.
Är det 2 år ni har kvar?
Ja, han har 2 år kvar. Och sen så är det liksom inte förrän i början på november som vi liksom kan åka hit efter sommaren. Då har ju vi redan stängt för året i vanliga fall. Så det kommer ju vara en sorg att liksom missa den här tiden av skörd. För att har man ett landställe närmare stan eller någonting, då har man ju möjlighet att åka ut på helger. Men att åka till Gotland över en helg är ju en ganska både kostsam och tidskrävande historia, även om det faktiskt är ljuvligt. Jag bjöd ju faktiskt över er den här helgen.
Ja, och så, ja, det var typiskt inte att ni inte kunde. Det är kunde. Så tråkigt.
Men det, jag gillar sånt där. Jag tycker att det är viktigt att man vågar vara lite spontan. Även om man har 100 barn eller liksom folk har jättemycket att göra och sådär, så tycker jag att det är så härligt när man får ett infall. Och bara antingen bjuda över eller vara den. Alltså jag känner så här. Jag är stolt över att vara en ja-sägare, en spontanare. Och sen kanske man inte alltid kan. Men att vara positivt inställd till det.
Verkligen. Jag håller verkligen med. Och det, jag blev så glad när du frågade också. Just för att man bara så här, men gud, det skulle kunna vara en möjlighet. Alltså så här, man behöver inte låsa sig in i att så här, vi kanske kan komma och hälsa på nästa sommar. Utan att det liksom finns andra. Det är en, så här, en livsförhållning som jag tycker är väldigt härlig. Som jag har vissa vänner som verkligen är sådana som liksom känns som att de så här, ja men, är öppna för att göra saker utanför vardagen hela tiden. Att man har nästan det lite som sin livsstil. Och jag kan ofta fundera över om det inte är de lyckligaste personerna i ens närhet. De som faktiskt verkligen, om man så här, gör orimliga saker relativt ofta.
Eller de minst socialt kompetenta, tänker jag. Vilket också är de lyckligaste. Ja, nej, men jag har ju insett efter många år att jag är en sån som alltid har varit den som frågar om någon vill leka. Mm. Från barndomen. Och nu, jag vill liksom alltid umgås. Jag har ju ett väldigt stort socialt behov och har gärna ett späckat schema. Och folk kan ju bli så här exhausted. Ofta säger bloggläsarna det efter en sommar. Bara, men gud, hur orkar ni ha så mycket folk hela tiden och göra så mycket saker? Så det är det som jag får energi ifrån.
Mm. Skäms du när folk... Alltså kan du få en så här skamkänsla när folk... För det där tycker jag är så svårt, för att... Ibland är det som, och vi kommer komma in i det här i softboards liksom gate också, men ibland är det som att så här, vissa sätt att vara på är så liksom tydligt så här, mellan raderna förknippad med att man är lite mindre liksom komplett i sig själv som människa, att man behöver massa saker utifrån, att det är så här, jag kan känna den så här insinuansen ganska ofta.
Ja, och det är så, verkligen.
Att det pikas liksom.
Jag känner det hela tiden, att jag har väldigt många personlighetsdrag som inte är jag är inte liksom buddhist.
Nej, precis.
Jag behöver mycket grejer för att känna mig lugn och trygg. Det ska vara vackert, det ska vara mycket folk, det ska vara saker som händer, det ska vara intryck, det ska vara smaker, det ska vara dofter, det ska vara upptäckter. Jag är sån som människa, och det betyder ju då för många att man saknar någonting inuti. Och då känner jag så här, ja, so what? Jag saknar jättemycket saker i mig själv. Vad säger det om alla människor som trycker ner andra då? Att de tycker att de är kompletta. Det tycker jag verkar vara en ganska oskärmig insikt att ha. För att det tror inte jag på. Jag tror att de flesta människor har massa behov och drömmar och önskningar och saker som man liksom gillar att göra. Jag tror att det framförallt bottnar i att man är liksom rädd för att en person ska vara labil. Och då vill man på något sätt stadga upp den människan för att vi alla har ansvar i samhället eller någonting. Vilket är väldigt långsökt. Jag vill ju bara leka. Hänga.
Bara leka.
Men samtidigt så är ju Pontus och jag och Lynn, vi är tre personer i det här stora, stora huset med den stora trädgården och de här stora vidderna. Så att det är ju väldigt mycket ensamtid, eller man ska säga. Alltså jag är ju mer i lugn och ro än de flesta jag känner, eftersom jag har ett jobb där jag är ganska ensam. Och jag jobbar inte på ett enormt kontor. Jag förstår om man till exempel har jättemycket kollegor och då sen kommer hem till familj, att man liksom inte pallar ha folk på besök då hela tiden, eller den typen av intryck. Men det beror ju liksom på hur ens vardag och liv ser ut. Och det är alltid lättare att man applicerar sig själv på någon annan, vilket kanske inte riktigt är det som liksom stämmer.
Nej, jag undrar hur en sociala behov hade sett ut om man var liksom sjuksköterska eller typ så här läkare på en vårdcentral där man träffar en ny människa. Liksom, hur lång tid får man på vårdcentralen i snitt? Alltså, jag har nog aldrig varit inne i ett sånt rum längre än 12 minuter innan det är dags för nästa patient. För dem. Alltså, undrar hur man känner sig när man liksom är på den andra sidan av att så här, träffa så mycket folk. Då måste man ju verkligen känna när man kommer hem på dagarna att man bara vill stänga dörren och kanske vara helt själv eller bara med sin liksom lilla närmsta familj.
Men vet du, vi har också tänkt på att vi träffar ju otroligt mycket människor hela dagarna, du och jag.
Ja, fast i digitalt. Kommentarsfält. Ja.
Ja, och det hörde jag i Alex och Sigges podd, tror jag det var, att det gör att man på något sätt censurerar sig själv och hela tiden försöker plisa alla, vilket gör att man förminskar sig själv som människa. Och det kunde jag verkligen känna igen mig väldigt mycket. I och med att man får höra mycket om hur saker ska vara för att de ska vara rätt, så blir det ju lite som att man hyfsar av på sig själv från alla kanter för att skapa en så här slät cirkel av en perfekt människa. Och det är ju verkligen att urholka sin egen personlighet.
Verkligen. Det där är så svårt att navigera i, tycker jag. Den här liksom viljan att, för de allra, allra flesta av oss, man behöver liksom inte vara en people pleaser för att det ska vara så här, men de allra, allra flesta av oss vill ju inte liksom, man vill att folk, att man ska hålla med varandra. Det är liksom i grund och botten ett väldigt så här mänskligt drag. Att vi hela tiden så här bekräftar varandra, vi tycker likadant, vi accepterar. Alltså det är väldigt liksom primalt, tror jag.
Mm.
Just det här liksom flockbeteendet. Och när man då, som du säger, när man är i en så här digital kontext där man kanske liksom totalt träffar liksom hundratusentals människor på en vecka, vilket det ju faktiskt är om man tittar på liksom så här statistik och allting sånt där. Och man har så många olika små så här mikrointeraktioner. Det är väldigt svårt, tycker jag, att hela tiden så här gå sin egen väg i det. Och att inte ta kritik som liksom en uppmaning till personlig förändring. Mm. För om vi kommer in på ämnet lite här. Mm. För det började ju med att du skrev ett väldigt harmlöst blogginlägg.
Nej, men ett blogginlägg så som jag skrivit blogginlägg i 12 år.
Ah.
Och det blev så tydligt att någonting har förändrats. För att det här är ett typ av inlägg som jag har gjort så många gånger förut.
Mm.
Och det har bara sätts som inspiration. Alltså min point of view, det som då är min blogg. För min blogg är ju inget magasin eller ett, ja men det är ju ingen allvetande sfär, utan det är ju min personliga blogg och min åsikt. Och alltid när jag har jobbat med media, både som programledare egentligen hemma och som bloggare och sådär, då har jag blivit lärd att man ska vara pedagogisk och vara tydlig för att kunna inspirera konkret, helt enkelt. Folk vill veta hur många centimeter man har mellan det och exakt vilken NCS-kod och man vill veta. Man vill inte bara höra svepande drag om saker, utan man vill få det uppritat på en tydlig bild så att man förstår. Det är i alla fall vad jag har lärt mig. Men jag har insett sakta att vi kanske inte alls vill det längre. Vi vill bara höra filosofin bakom saker. Och det är ju så otroligt intressant att vi kräver det, och att vi också kräver då filosofi bakom ett soffbord.
För också att det är en så vad man liksom skulle uppleva som en väldigt så här harmlös fråga. För att frågan som du liksom svarade på var väl så här, en läsarfråga kring hur stylar man ett soffbord? Jag tycker att det är svårt att få till.
En av de vanligaste frågorna jag får på bloggen är just kring soffbord. Vilket soffbord ska jag ha? Varifrån kommer ditt soffbord? Exakt vilken av de här tre storlekarna är ditt soffbord? Vilken av höjden är det? Var hittar ett soffbord? Vad ska jag ha för soffbord? Storlek på soffbord? Mycket frågor om soffbord. Och det, du och jag håller ju med om det, att det är ju en av de svåraste möblerna.
Verkligen, och det, för jag har precis samma typ av frågor som kommer till mig, alltså en stadig ström av dem i alla möjliga kanaler. Så här, kan du inte visa fler bilder på ditt soffbord? Berätta hur du tänker när du, liksom, hur tänker du med ditt soffbord? Så här, vad ställer du på det? Vad, jag försöker det där, hur funkar det med barnen? Hur går det där till? Alltså du vet, så här, men väldigt liksom konkret, det är en av de få saken. Jag skulle nog säga att det är den saken som oftast kommer väldigt konkreta frågor om i hemmet.
Ja.
Det, tidigare typ, var det ju bädda sängen, eller du vet, sådana saker kan vara supertydliga också.
Ja, men tidigare var det nog mycket med bädda sängen, när det var sådär, ja men hur gör man med kuddarna och puffar dem och olika överkast och sånt där. Men det har flyttats ut i soffbordet på något sätt, de där superkonkreta frågorna. Mitt inlägg hette hur stylar jag ett soffbord, eller hur man stylar ett soffbord, jag kommer inte ihåg. Hur så stylar du ett soffbord, tror jag det var. Det handlade i alla fall om hur man stylar ett soffbord. Och inlägget var fullproppat med bilder på soffbord som jag då tycker är fint stylade. Väldigt mycket brittiska soffbord, för jag tycker att de gör någonting härligt med, de har I England, de vet hur man skapar ett vardagsrumsmys som är långt bort från våra strama schäslongsoffor med ett lackat furubord och tjock tv. Alltså det här svenska som vi är uppvuxna med, som jag kanske inte direkt inspireras av eller liksom känner pirr av. Nej. Utan efter att ha pinnat runt på Pinterest och Instagram och hittat de här galet härliga britterna som har enorma dahlia trädgårdar och ottomaner med brickor på som soffbord, eller men verkligen härliga soffbord som i hem som ser levande och färgglada och varma och mjuka ut. Så fyllde jag på inlägget med bilder från det helt enkelt. Och så beskrev jag lite olika sätt som man då kan lägga saker på sitt soffbord för att få det att se härligt inbjudande ut. Mm. Och det är väldigt mycket, det är coffee table böcker och det är inte så konstigt, för att det är ju en gammal klassiker, men också det här med att göra lite olika sektioner, ljus, värmeljus, men också om man har små skulpturer man tycker om, små skålar. Det var verkligen, jag tyckte det var det mest harmlösa inlägget som någonsin har skrivits. Det var ett sånt där utfyllnadsinlägg.
Ja.
En fråga som många har, och så bilder från Pinterest och mina tankar.
Den enklaste typen av blogginlägg egentligen. Alltså så här, det är ju verkligen så här, superkonkret, härligt, harmlöst, snällt. Alltså verkligen noll konstigheter.
Bara inspiration ska det
klipp
vara i tanken.
Till. Klipp till.
Sen brakar det lös i kommentarsfältet.
Ordentligt.
Ja, och då menar ju inte jag det på ett så här kränkt influencervis. Att jag känner mig personligt stött. Det var folk som trodde det efteråt, vilket jag verkligen ville. I något senare blogginlägg så skrev jag något om att jag tycker att det är intressant att i vår tid så dömer vi hem så mycket. Att vi på något sätt rangordnar dem och tycker och tänker, och att vi verkligen har granskande blick. Det ska vara regler om hur saker är. Om de inte är på rätt sätt så är det fel. Och att det är väldigt sådär, har blivit allmänt helt enkelt. Och jag funderade kring om det var på grund av bostadsmarknaden kanske. Att man på något sätt inte äger sitt hem, även om man gör det, utan det är någonting som man sen ska sälja vidare, och då är det viktigt att det är på ett visst sätt etc. För att jag tänkte lite på hur det är till exempel i resten av Europa, där allt kan vara snett och vint och hur som helst och ingen tycker någonting.
Nej.
Man är tacksam att det finns någonting, ett ställe att ställa sängen på, men att svenska hem, att vi är så otroligt sådär tycker mycket. Men då var det någon som då kommenterade så där direkt att så här, ja, om du syftar på soffbordsinlägget så la du ju upp bilder och då kommer vi ju tycka. Och så att de gick direkt till soffbordsinlägget på det, vilket jag tyckte också var intressant. Som att jag skulle bli emotionellt påverkad av bilder som var inspirationsbilder och mina tankar kring vad man kan ha på ett soffbord. Det var verkligen tydligt hur laddat detta ämne var.
Det var otroligt laddat. För det som hände i kommentarsfältet var ju en ganska ordentlig liksom, mängd kommentarer som var väldigt likriktat. Alltså, alla tyckte, liksom, absoluta majoriteten tyckte exakt samma sak. Och ofta när det kanske blir lite mer liksom, diskussioner snarare, så kan det vara att folk har lite olika infallsvinklar och att det kanske liksom väcks någon ny typ av diskussion, att det kommer så här små liksom, mikrodiskussioner som växer under det här kommentarsfältet. Men det var inte riktigt så i det här fallet, utan det var liksom en väldigt stadig ström av människor som kände att hela... Det var två saker. Dels att det var liksom helt opraktiskt att ha ett soffbord med många saker på. För att det liksom motverkar syftet med soffbord. För man såg det som att det finns ett syfte för soffbord. Det finns ett huvudsyfte och det är det som det ska liksom serva. Och om det inte gör det så var liksom, ledde då in det på den andra kritiken, vilket var hela konceptet att ens fundera kring någon typ av liksom, citat, styling kring soffbordet. För att, att du
där skulle jag vilja börja.
Hade, ja, precis. För det är där,
där skulle jag
intressant.
Vilja börja att prata om att ordet styla har fått en sån fruktansvärt negativ klang.
Mm.
Vi har ju pratat i många, många avsnitt i flera år nu om att det överstylade och fixade och tillgjorda är på väg bort för länge sedan. Att vi verkligen kräver någon form av genuinitet, autenticitet. Men vi vill ju också se vackra saker.
Mm.
Vi fyller ju våra flöden med kurerade contentmakare, men det ska se avslappnat ut. Någonting som jag också har hört i mitt kommentarsfält att jättemånga människor är så trötta på. De är så trötta på det stökiga fina också. Mm. Så att jag tror att det börjar bli en förvirring kring vad är genuint och inte. Och vad är stylat och ostylat. Den förvirringen skapar en försiktighet hos oss som följer olika konton i att vi inte vet vad som är ärligt. Och då blir man skeptisk och liksom sätter fram en sköld. Och det som är intressant med det kan jag tycka är att styla någonting, det behöver ju inte betyda på ett sätt att det är hitta på eller på loss. Alltså jag kan verkligen ha jättemycket. Sofia, vi är sponsrade av Tradera som är vår favorit, älskling och räddare i nöden.
Nu ska alla göra exakt det jag ska göra.
Ja.
Mitt enda fokus just nu det är att sälja allt jag har. Och jag ska göra det på Tradera. Och jag vill rekommendera alla att göra det.
Det är så skönt att slippa ha typ loppis på gården och ingen kommer.
Talat av egen erfarenhet.
Nej. På Tradera, det är alltså en otrolig marknadsplats för cirkulär konsumtion. Och det är liksom så vi måste tänka framöver.
Framförallt så ska vi tänka på vår semesterkassa.
Den ska vi också tänka på.
Den ska fixas nu.
Ja, och för att det ska klirra till lagom till semestern så är det lika bra att börja rensa nu. Mm. Vad har vi i skåp? Vad har vi i lådor? Vad kan bli till rena pengar på kontot?
Vad kan bli min sommarresa?
Mm, vad kan bli den där goda lunchen efter en dag på stranden? Vad kan bli en picknickkorg full av godsaker? Vad kan bli en ny gräsklippare när den gamla pajade?
Den här sommaren ska bli den bästa sommaren. Jag vet, det här läser jag faktiskt i tidningen i morse också.
Mm-hmm.
Att det ska bli en otrolig sommar. Det ska vara så soligt. Vi kommer bada så mycket. Allt, det ska njutas.
Det ska det. Mm. Vi är värda det efter den här vintern.
Ja, och vi gör det genom att fixa semesterkassan tillsammans med Tradera.
Underbart. Så in och sälj dina saker på Tradera och boosta semesterkassan nu.
Tack Tradera på så många sätt.
Älskar er. Mycket problem med överstylade situationer också. Till exempel när det ska se ut som att man gör någonting och så lägger man fram massa saker och så är det inget av det som används till exempel. Sånt tycker jag är svårt.
Mm.
Men det är inte som att jag lämnar 1000 kommentarer om hur svårt jag tycker att det här är för den delen. För det är
Nej, men du studsar på det ändå liksom.
Ja, men jag blir bara inte inspirerad av det helt enkelt. Jag ser gärna genuina miljöer, men det betyder inte att jag inte klarar av att se stylade miljöer. Alltså vackra hem till exempel. Eller platser eller saker som är gjorda med eftertanke.
Mm.
Det tycker jag jättemycket om. Jag följer ju många danska små hotell och allt möjligt där varenda sak har hamnat någonstans för att någon tycker att det är ett vackert föremål på ett vackert ställe, vilket är att styla. Mm. Och precis den tanken hade jag då kring soffbord och har. Att ett soffbord är ett perfekt ställe att placera ens favoritsaker på och grejer man tycker om att se och också att göra ett arrangemang som utstrålar någonting till en själv. Det här handlar alltså inte om att på något sätt få massa andra människor att känna saker, utan det är ju ens eget hem och man bygger upp en miljö som man trivs i. Men det var så otroligt främmande för många då som kommenterade, vilket jag tycker är intressant.
Ja, men verkligen. Jag tror så här, jag tänker att det här med att styla Och när vi liksom, när det är styling som är okej kontra styling som vi uppfattar som liksom poserad eller fake på något sätt, så tänker jag att vi liksom rangordnar olika typer av styling, och den typen av styling som vi liksom accepterar och så här, någonstans liksom, det som är fin styling, det som hör till det liksom så här finkulturella, det är typ så här, en konstnärligt lagd person som ur sitt liksom egna inre skapar ett hem där saker och ting är liksom, byggs upp på ett liksom, gärna ganska långsamt sätt. Det kanske är ett hem man har bott i liksom, tiotals år. Det har fått växa fram till det här liksom, väldigt genuina, äkta, säkert väldigt stylade, men det, liksom, det kommer från en plats av ett inre. Mm. Och det accepterar vi. Jag tänker som när vi var i Birgitta Watts studio till exempel. Det är ju otroligt stylat på jättemånga sätt. Jag tänkte på det här stora bordet som vi satt vid. Som hade en vas på där det stod 3 eller 4 purjolökar i vasen. Ovansidan av liksom, toppen av purjolöken var klippt i ett väldigt så här, grafiskt rutmönster. Så att de såg ut som pussel nästan upp till, som ett Tetris. Och det tittar man på och känner så här, wow, den här otroliga personen som är konstnärlig och kommer från en väldigt äkta egenskapande plats. Hon klipper sina purjolökar. Gud vad vackert. Så här, inte ens purjolöken kan hon liksom lämna utan att vilja ge sitt konstnärliga uttryck på. Det är så här, första plats guldmedalj. Vi tycker det är jättevackert. Men om någon skulle försöka liksom posera som att vara en så konstnärlig person, alltså någon som inte genuint är en egen kreativ kraft som skapar det här stylade, utan någon som tittar på vad andra har skapat och blir inspirerad av det och vill liksom reproducera det och skapa ett liknande hem som är inspirerat av någon annan stil, då blir det helt plötsligt liksom Paradise Hotel fulkulturstämpel på det. För att då är det inte, alltså jag tror att liksom inspiration som är för bokstavlig tycker vi är fel och ful idag. Medans inspiration som är, och det här kommer tillbaka till det här du pratade om, att man idag vill läsa liksom filosofiska blogginlägg, så här, inspiration som är tagen ur liksom, så här, jag är inspirerad av hur ljuset faller in genom fönstret, kontra jag är inspirerad av vilka gardiner Elsa Billgren har hängt upp i sin våning, jag köper likadana. Där i är liksom så här, den ena okej och den andra inte okej. Och det är ju ett väldigt så här, elitistiskt sätt att se på inspiration.
För båda faktorerna är ju inspirerade av något. Liksom en någonting man har sett på något sätt. Alltså, man har tagit in någonting, bearbetat det, känt någonting och vill ha det i sin närhet.
Precis. Och det är så vad ens referensramar är, där i ligger liksom vart. Är din referensram Pinterest eller är din referensram att du har köpt World of Interiors från 80-talet och det är de du tittar i? Alltså, förstår du vad jag menar? Liksom?
Jag tror skon klämmer jättemycket i att dela vad man gör också. Birgitta Watts lägger ju inte själv upp sina klippta purjolökar. Utan hon använder ju dem för att ha dem i sitt liv för att hon gillar att titta på vackra saker i sin omgivning, I guess. Precis som den som då också vill klippa sina purjolökar och hemma. Det är bara det att den personen har ju ett väldigt brett spektrum av att titta. Alltså, man kommunicerar med mycket människor. Man tittar på många saker som man blir inspirerad av. Man har ett väldigt brett fält. Både att ta in och sen att pytsa ut ifrån. Och det tror jag anses vara väldigt fult idag.
Mm.
Att hela tiden dela med sig. Det är mycket snyggare och coolare och sexigare att göra saker för sin egen skull och inte berätta om det. Det har vi ju också pratat jättemycket om. De coola bröllopen har ju liksom, det är ingen som fotar där. Alltså det finns ingen hashtag. Om
någon
liksom
har gift sig.
Det är de coola bröllopen. Ja. Som ändå har helt otroliga liksom, fotovänliga kreationer. Och allting är otroligt vackert. Och det är liksom Cecil Bansen-klänningar hit och dit. Men det är ingenting som läggs upp en mass. Utan det är till för de som är på plats. Mm. Och det är ju toppen av lyx. Och det är ju liksom snyggt gjort. Men om man vill dela med sig av det, visa upp det, så hamnar man ju direkt i skrytfacket. Eller i att det inte är genuint facket. Mm. Och jag tror att det är därför de här pedagogiska blogginläggen som "så stylar du ett soffbord" blir helt... Det blir liksom ordet styla. Och sen en guide till hur jag ska göra. Och sen att det blir för många komponenter. Att det för det första inte är ett praktiskt inlägg. För det tror jag att vi accepterar idag. Information kring hur saker ska vara på ett okänslosamt vis.
Ja, men det är ju bara att titta på liksom Frida, Trendenser Fridas bok till exempel. Mm. Som ju har varit en otrolig så här försäljningssuccé. Den handlar ju verkligen om liksom så här det logiska bakom hur man bygger upp ett liksom fungerande hem på något sätt. Att inte bara hänge sig någonting som är liksom vackert eller liksom estetiskt tilltalande eller trendigt, utan att liksom krossa den normen för att istället bara titta på funktionalitet. Och är det funktionalitet, då känns det helt plötsligt mycket mer godtagbart att det är väldigt konkreta råd och tips på så här, så här många centimeter djup ska den här vara. Eller en, men det är också väldigt så här specifika saker kring så här, exakt så här högt ska du hänga en tavla. Och den typen av liksom, när det finns ett så här logiskt ett logiskt syfte med det, liksom ett funktionellt syfte snarare, inte logiskt, ett funktionellt syfte med det, då är vi helt okej med att ha väldigt så här konkret och handfasta råd. Men just det här när det kommer till att styla och att så här kan man lägga upp saker på ett vackert sätt, då blir det istället falskt, för att vi fortfarande ser det som bara syftar till att vara vackert som dåligt.
Och ja, framförallt att dela det. Man får nog göra saker vackert för sin egen skull. Och kanske får man svara på frågor på hur man gör. Men att dela det blir på något sätt att krossa den fjärde väggen kring att saker som är vackert inte bara blir av ren godhjärt och kreativ excellens, utan att det faktiskt finns liksom kunskap i att styla. Och det är intressant, vad gör det med inredningsstylister till exempel? Mm. Är det här en mättnad efter Hemnet-eran där inredningsstylister trissar upp priserna efter att skapa... Liksom, det finns ju kunskap i hur man inreder för att det ska se attraktivt ut för mycket människor.
Mm.
Och där vi... Men är det det värsta? Är det liksom det värsta inredningsstylist? Från att ha varit det lyxigaste, härligaste.
Mm.
Och idag så tycker jag ofta när man tittar på inredningsstylister, vad de gör, så handlar ju 90% om filosofin bakom. Varför ett visst träslag är valt, varför en viss formgivare är vald, en färgsättning som har en idé bakom sig som är baserad på naturen utanför och historia i hus. Det finns väldigt sällan att man bara kan säga för att det här är fint.
En annan grej som ju också var som var väldigt mycket kritik kring var så här, det praktiska i att ha många saker på bordet. Och att man såg det som väldigt negativt. Och dels att det liksom var plottrigt, men också att man, det på något sätt skulle så här signalera att man tyckte att det var viktigare med yta än att det är faktiskt ett hem som man kan liksom leva i, och leva då syftar till att man kan sitta och äta vid soffbordet, att det finns plats att ställa ner en tekopp eller att liksom göra grejer där, att så här ställa ner en tallrik, whatever liksom. Och det här kan ju låta som ett försvarstal eftersom jag har ett soffbord som det är väldigt många saker på. Men det där tyckte jag också var så intressant, för att du visade ju väldigt liksom brittiska soffbord, merparten. Det var väl något som kanske var lite mer liksom, kändes lite parisiskt, men det mesta kändes väldigt så här, ja men det kändes liksom brittiskt. Och de soffborden som du visade var ju ofta så här, det var mycket böcker, det var någon vas, det var lite sådana saker. Det var ju soffbord som tydligen, liksom väldigt tydligt inte bara var ställda där för att vara optimalt placerade till, i relation till var tvn står, och att man lätt ska kunna sitta i soffan och titta på tv och ha sin kopp så att man bara kan sina liksom behov ska kunna tillfredsställas alltid på enklaste möjligaste, alltså så här, det får ingenting får hindra att man ser tvn bra och att ens tallrik med ens macka på står på ett ergonomiskt tillgängligt sätt.
Det är så intressant. Är det det svenskaste vi har?
Det är alltså, det har svenskaste vi har.
Bara man rör sig liksom bara ner till typ Danmark eller bara någonstans utanför Sverige, så ser det ju otroligt annorlunda ut.
Ja, verkligen. Och du vet så här, bara, hur, vad har vi för slags tv-möbel? Alltså du vet så här, det skamfläcken av möbel.
Ja, det är ju liksom, ja, det är det näst svåraste möbeln.
Ja, verkligen.
Men det är också intressant, för att är vi inte på väg in i en tv-lös tid?
Jo.
TVn försvinner ju mer och mer. Den blir på hjul, den blir, ser ut som en tavla, den ska väck, man bygger in den i skåp, fasta hyllor, bort
man
med den,
på en
draperier.
Dator, andra skärmar.
Exakt.
Det är inte nödvändigtvis
TV. Vi kommer ju mer och mer röra oss bort från TVn. Mm. Vad kommer då hända med våra soffbord?
Ja.
Och jag tycker att det är intressant att skaka om lite i hemgrytan, för att jag tror att vi har väldigt mycket invanda mönster som kanske inte alltid gynnar vår livsglädje.
Nej. TVn,
det finns ju massa möjliga
generellt
bord man kan ha.
Ja, TVn känner jag generellt är en sån sak som det är någonting i vårt så här, det har liksom blivit en så konstig kombination med vårt så här svenska lynne och att liksom ha en bra plats och titta på nyheterna på. Och det blir liksom, jag vet inte, jag tror också att det blir krångligt för att många av de så här soffbordsgrejer man tittar på själv som man inspireras av, det är så här, man kollar på Laura Jacksons hem och man bara, oh, de där fåtöljerna och det där soffbordet och där står en eldstad, men problemet är att man tittar inte på ett rum där det ens står en tv, alltså den inspirationsbilden, så här, vi tittar på biblioteksbilder och så försöker vi liksom trycka in en cirkel i en fyrkant och bara i vardagsrummet framför tvn ska det här fram. Och sen så funkar de inte, för att man tittar på två helt, alltså man tittar på en sak och försöker applicera den på någonting helt annat, samtidigt som man så här benhårt ska hålla sig kvar vid att tvn måste liksom, tvn måste få sin plats. Och det där har man ju själv kämpat med jättemycket. Jag skulle gärna ta bort vår tv helt och hållet. Men det är ju tyvärr den enda i vårt hushåll som tänker. Så min enda lösning på det har varit att köpa en tv som inte ser ut som en tv, utan som ser ut som en tavla. Och har en tunn liten sladd, that is it. Liksom.
Kan det vara så att tv-myset eller liksom soffmyset framför vårt soffbord, framför vår tv, är vår mest privata stund nu för tiden. Att liksom där vi slappnar av, för det är ingen som lägger sig i sängen efter jobbet och tar upp en tidning och tar med sig en kopp te, utan man slänger sig i soffan och ja, men sparkar av sig skorna och så här, drar av sig jeans, sätter på sig någonting skönt och sen liksom är sig själv. Är det därför kontrasten då mellan så stylar du ditt soffbord kommer, och man känner så här, rör inte min avslappnade stund.
Nej.
Kom inte in med pekpinnar på att det ska jag behöva jobba även i den här sfären.
Kan inte det här få vara i fred?
Och det är det som är intressant för mig, och jag tror kanske även för dig, eftersom du och jag är ganska lika där, så är ju vilan att lägga ögonen på någonting vackert.
Ja, verkligen.
Och det kanske där vi är olika, många av oss. Mm. För sen så, eftersom det blev en sån diskussion kring soffbordet, så bad ju jag många läsare skicka in bilder på sina soffbord. Och det var ju väldigt mysigt. Det är ju bland det härligaste som finns att liksom få se in i de här rummen där folk ligger med mobilen och scrollar och läser våra bloggar eller lyssnar på våra poddar. Att man verkligen får följa med in till den platsen.
Mm.
Och då var det ju väldigt många olika typer av soffbord. De var ganska höga, de var ganska tomma. De var liksom, ja, men det var en helt annan grej. Och det såg mycket mer, ja, men det såg verkligen inte ut som de inspirationsbilderna som jag la upp.
Nej. Och samtidigt var det väldigt, väldigt fint. Alltså det var många som jag tyckte var så här, gud, det här var jättevackert verkligen. För att när man läste bara diskussionerna, så var känslan av att vi pratade om liksom helt att vi hade så otroligt olika referensramar. Men sen när det inlägget som du, ja, när du publicerade alla de här bilderna, då kände jag ändå så här, okej, men vi är inte så långt ifrån varandra. Det är bara att vi drar på väldigt stora växlar, kanske kring det här med ja, men just med ordet styling. Och vad det den innebär.
Det var ganska många av de soffborden som också var stylade,
ja,
tycker jag.
Ja, precis. Det var,
det var intressant då. Två inlägg. Ett som heter Så stylar du ett soffbord med bilder från Pinterest. Och ett som var Era soffbord med bilder från läsarnas hem. Fick så otroligt olika respons. Men egentligen var essensen detsamma. Här kommer soffbordsinspiration. Och är inte det... Ja, men är inte det huvudet bespiken på något sätt när det kommer till vår samtid? Att det handlar inte alltid om ämnet, utan vi är så drillade i kommunikation idag att vi på något sätt kräver upplägg som är rätt för att vi ska kunna se inspiration eller föra diskussion eller vad det nu är vi vill göra. Och jag tycker att det är väldigt fascinerande, tycker jag.
Men jag håller verkligen med. Jag tror att vi är så... Vi är på många sätt lever i en tid som är så otroligt så här, ställt på sin spets just nu. Så att på alla sätt och vis. Så att vi är som hårt spända fiolsträngar just nu. Och en lite fel ingångsvinkel kan göra att ett helt ämne surnar totalt. Medans... en annan ingångsvinkel på egentligen samma sak möts på ett helt annat sätt. Och jag tror att där i ligger liksom vad vi behöver både navigera i, men också fundera kring om det är ett hållbart sätt att vi kommunicerar på.
Ja, gud vad spännande. Tänk att alltså, det är väl ändå också summan av vår tid. Att man kan prata i 45 minuter om soffbord.
Och inte ens utan meta-soffbordsdiskussion om en diskussion om soffbord.
Verkligen.
Ja, oh,
nej, otroligt.
Ja.
Nej, men jättemysigt. Vi hörs snart. Och då har man, vi får se vad vi pratar om då. Kan vara en annan möbel eller någonting helt annat.
Härligt. Ha det så fint på Gotland idag, så hörs vi sen. Ja,
tack snälla. Vi ses snart.
Puss, hej.
Okej, puss, hej.
Och välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.